Hej och välkomna till det 46:e avsnittet av Från Bäck till Beroende, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Beklarsen och på andra sidan som alltid Mattias Axelsson. Hej Mattias!
Hej Gustav!
Hur står det till?
Jag mår ju som en prins eftersom jag har fått äta smörgåstårta idag.
Ja, vi spelar in på nationaldagen. Mm. Stör mig lite grann att du ännu inte har... noterat.
Grattat dig på namnsdagen. Nej, det har du faktiskt rätt. Grattis på namnsdagen, Gustav.
Tack så hjärtligt. Vi skrev lite på Facebook förut. Jag hoppades att du skulle fråga mig varför man skulle fira nationaldagen, men det gjorde du inte. Och då är det ju det är ju mig man ska fira. Det är ju antagligen det därför vi firar.
Det är inte Gustav Vasa, det är Gustav Brink Larsen.
Ja, precis. Men jag har fått ett telefonsamtal från min pappa, det är det. Mm. Min fru bara, men grattis då. Liksom.
Ja, men namnsdagar är väl helt ärligt ingenting som vi uppmärksammar i någon större utsträckning i Sverige?
Nej, jag har fått en namnsdagspresent en gång och det var inte på Gustav, det var på mitt mellannamn. Så att,
vad heter du mellannamn?
Martin.
Gustav Martin Brink Larsen alltså.
Ja, det är ju... det var det, så att säga. Mm. Martin Bäck och jag har ju nära släktskap av den anledningen såklart. Och Gustav och Gösta är ju samma namn historiskt. Så att du har ju mig och Gösta Ekman där som två nävar i ett arsle, som jag brukar säga.
Okej, den kopplingen var långsökt och det uttrycket var oerhört smaklöst.
Det är min kära fru som är nere från landet som gillar att använda det uttrycket.
Jag kommer nog inte ta det till mig att använda det i min vokabulär, kan jag säga.
Du som ändå liksom har en del svensk historia kopplingar minst sagt. Tycker det är tråkigt att du inte tar till dig hela Sveriges kopplingar till, eller hela Sveriges historia.
Men hon kommer från sånt där landskap som inte var svenskt förrän 1658, så jag då.
Hon kommer från Blekinge, så att det är möjligt att du har rätt.
Freden i Roskilde 1658.
Så pass, där är du snart ju.
Ja, vi börjar ju så sakteliga närma oss i Kungar och krig. Jag är ju fortfarande i 30-åriga kriget. Ja, det kommer väl harva där ett tag till.
Du kör det i realtid, tänkte du.
Ja, men jag är som den här, jag vet inte om du har hört om det där första världskriget-podden, tror jag att det var, där de gjorde ett avsnitt per dag under första världskriget. Jag tror att det var så i alla fall. Jag ska inte, som jag brukar säga, ta gift på det. Men det känns ju som att det...
Ja, förlåt, kör.
Nej, det var ingenting speciellt om det mer.
Nej, men jag tänkte, finns eller fanns det inte ett Twitterkonto som gör samma sak med andra eller första världskriget?
Det kanske var ett Twitterkonto snarare än en podcast. Det är ju lite mer inom rimlighetens gränser än att göra ett poddavsnitt om varje dag.
Ja, jag för mig det eller så här.
Ja, nej okej, okay, jag ska låta det vara osagt. Men på tal om andra poddar som vi gör, så kan väl du pusha lite för din nya podd.
Ja, jag har, när det här avsnittet kommer ut, har jag släppt 4 avsnitt av min nya kortpodd som heter Saker du kanske bör ha koll på. Kanske inom parentes. Så...
Jag tycker att parentesen är ju fånig. Det är ju saker som man absolut bör ha koll på.
Ja, men
vilka presidenter är i Mount Rushmore? Vem är knatte? Vem är fnatte? Vem är chatte? Sveriges 4 grundlagar och... Vad var det? 4:e avsnittet?
Det 7 dvärgarna i snövit.
7 dvärgarna. Det är ju sådana givna, självklara saker som man måste ha koll på. Så det ska ni absolut gå in. Finns det poddar? Finns, gissar
jag. Jag har mest kollat på Spotify och på Apples podcaster, men den ska finnas där poddar finns liksom, enligt min podcastleverantör. Nej, men de är mellan 2,5 och 5 minuter långa, de här avsnitten, än så länge, och det är där någonstans det kommer vara. Det är jag som tycker de är bäst servicera och kan vara bra liksom. Om man ska gå på quiz eller gillar att göra quiz, så kan jag tänka att det här ska bli en bra buffert att ta av och ha lite olika nivåer på det. En del saker självklara och sen går in på en del saker som kanske inte är lika självklara liksom.
Nej, men jag tycker de avsnitt du har gjort än så länge håller ju väldigt god nivå och lovar inför framtiden. Så det ska bli spännande att följa det här lilla projektet.
Tackar. Ja.
Men nog med rövslickande, ska vi gå in på dagens ämne istället?
Ja, vi är ju halvvägs genom graven. Vi såg, eller vi pratade.
Ja, halvvägs ner i graven. Ja, jag är ju 45 snart, så vad fan, det är väl inte helt med osant så att säga så.
Tekniskt sett är du över hälften av förväntad medellivslängd i Sverige. Jag är väl ganska nära. Med mina 37. Vi pratade om avsnitt 1-4 av graven från 2004 förra veckan. Och ska nu ta den i mål med avsnitt 5 till och med 8. Och om det skulle vara så att någon inte pallade lyssna på förra avsnittet, men vad står vi så att säga? Vad har hänt?
Ja, det har ju hittats en grav i Munkhärad med ett antal oidentifierade kroppar. Och då tillsätter polisen en specialgrupp ledd av C.G. Jung, spelad av Kjell Bergqvist, där han handplockar lite intressanta karaktärer, rättsläkare, poliser och psykolog, som ska försöka lösa det här fallet. Först identifiera vilka de är som är i graven, men sen också försöka reda ut vad som ligger bakom det här brottet, som det ju visar sig att det är. Och vi har väl fram tills nu när vi börjar avsnitt 5 egentligen inte kommit så mycket närmare själva lösningen av fallet. Vi har lyckats, eller polisgruppen har lyckats identifiera kropparna, och man har lyckats på något sätt nysta fram vad, liksom, vad det är som ligger bakom att det finns någon typ av skilsmässa, barnvårdnadstvist, att det är det som kan tänkas ligga bakom, men någon gärningsman som kan bindas vid brottet har vi ju inte fått än, utan det ska vi först få nu i de kommande avsnitten.
Ja, nej men för det kan vi väl spoila redan på en gång, eftersom att vi förutsätter att alla som lyssnar på oss har sett. Att vi har ju än så länge inte sett den som... hittills har vi inte berört spåret med det som vi kommer hamna i på slutet, så kan man väl säga.
Nej, utan vi har ju haft ett antal blindspår, skulle man kunna säga. Ett antal saker så där som... Man skulle kunna först tro att det här har någonting med själva brottet och graven att göra, men sen så visar sig inte ha någonting med det att göra överhuvudtaget.
Nej, och avsnitt 5 är ju verkligen ett avsnitt som, det är ju blindspårarnas blindspårsavsnitt någonstans. För det handlar ju om Fischer då, Peter Fischer till största delen. Alltså en av de här tre som odlar ekologiska tomater och annat och påstår sig vilja rädda världen på det sättet i princip. Vi avslutade väl med Popescu i deras lada, egentligen avsnitt 4.
Ja, hon skrapade med kniven på den bussen som stod in i deras lada. Och på det så skulle vi väl dra slutsatsen att det är den bussen som sen har använts vid, eller som tidigare hade använts för att forsla kropparna till graven i Munkhärad. Och av den anledningen så blir ju polisen intresserade av Fischer och hans kumpaner där ute på den här ekologiska grönsaksodlingen.
Ja, och när Fischer sen då inte kan producera några handlingar som visar... Han säger ju att han har köpt den för ett år sedan ungefär. Mm. Men han kan ju inte visa på några papper av vem han köpt den av och hur han... Ja, eller någonting överhuvudtaget.
Nej, det är ju väldigt mycket som är skumt i Fischers försök att förklara hur han har kommit att äga den här bussen. Och här tycker jag, jag har noterat, och det har jag gjort på flera ställen, jag tror att jag var inne på det redan i förra avsnittet, att det är fantastiskt skådespeleri i de här förhörsscenerna. Och framförallt så är det ju Göran Rangerstam som jag vill lyfta och hylla och verkligen framhålla hur jäkla bra han är i graven. Mm. Jag tycker att han briljerar verkligen i framförallt de här förhörsscenerna. När han och, det är väl han och Popescu som förhör Fischer.
Ja. Ja, jag är beredd att hålla med dig. Jag tycker att Göran Rangerstam från start till mål är bra i den här serien i princip. Och jag kan köpa det du säger om att förhörsscenerna är där han får någonstans ta sig ett steg till. För de blåser ju, eller de lurar ju lite Fischer där, att han ska gå med på att säga saker att,
de har en intressant förhörsteknik som inte känns konstig och som inte känns konstlad, utan på något sätt så ofta blir det så att förhör på film kan kännas ganska platta, att antingen så är det den här Mikael Persbrandt, Gunvald Larsson-typen som ska mer eller mindre skrika sig fram till ett erkännande och skaka skiten ur buset. Eller så är det den torra, gråa Martin Beck som metodiskt och lugnt försöker plocka fram sanningen. Här blir det på något sätt att de Popescu och Claes på något sätt, jag kan inte riktigt förklara vilken förhörsteknik det är de använder sig av, men jag gillar den verkligen. Det är någonting som verkligen adderar till filmen.
Jag tänkte säga, du kan inte berätta vilken, om de har den tyska förhörstekniken,
ja,
eller
den
bayerska.
Den här Den här klassiska böhmiska förhörstekniken som man använde under 1600-talet, under 30-åriga kriget när Wallenstein skulle förhöra. Nej.
Jag tror att det är förhörstekniken från Nördlingen, tror jag. Verkligen.
Badabum, badabum.
Ja. Nej, men jag gillar också de här scenerna och att... för det visar sig att Fischer har ju annat att dölja. För i den här, han har ju lastat en hel, han och sina kompaner har ju lastat en hel bil full med tomater, vad de säger, för att liksom åka in och sälja det. Det visar sig att de odlar ju lite annat också. De odlar ju knark, rätt och slett.
Knark? Det är knark, är det. Det är mycket knark är det där.
Marijuana är det.
Sån marijuana. Ja. Mycket marijuana är det.
Ja, och det här märker man ju att Grimme blir ju oerhört arg. Han håller igen det. Han är ju så att han gör ju inte en Persbrandt och liksom börjar slåss. Mm. Men Ragnerstam, det
blir han har ju näven liksom ett par centimeter ifrån Fischers ansikte i någon typ av aggressionshandling, så han är ju oerhört förgrymmad över det de gör där ute på den här biodynamiska gården.
Ja, för att liksom, men han är ju psykolog och jag vet inte om man ska tolka det som att han har jobbat med mycket ungdomar som hamnade i skiten på grund av knark. Det är så jag gjorde tolkningen i alla fall.
Ja, jag tänker väl att det är den rimligaste tolkningen att göra, att han på något sätt tänker att det de gör där ute på gården leder till så pass mycket elände att de därför så förtjänar de ett kokstryk.
Ja, men i alla fall, Fischer har tagits med till båten som nu är tillbaka i Stockholm, ska sägas. Så att det är en längre bit. Och Kåders har gjort en liten genomgång av hans bil som är beslagtad. Jag gillar också när Kåders ska beslagta bilen, hur en av de här kupanerna bara kaxar sig och bara, det där gick inte bra för dig. Får sån jävla stryk.
Ja, och det gillar man ju också med att Kåders får visa liksom sina kampsportsskills där och inte bara vara den här kriminaltekniken utan även visa andra sidor.
Mm. Något som jag tyckte var ganska brutalt var när... när Kåders hittar Marianan och visar upp den för Fischer och sådär, så lyckas han ju fly och han lyckas ju ta sig till bilen och köra iväg. Men Popescu skjuter ju, och man får ju tolka det som att hon lyckas skjuta däcken så att han känner, jag tolkar det som, jag tycker hon håller vapnet så pass högt så han hastar till, jag tolkar det som bara, men sköt hon honom liksom. Men sen ser man att han har ett sår i pannan och har väl krockat med ratten då liksom, när han är inne i bilen. Men jag tyckte det var som bara, jag hann tänka två sekunder bara, sköt hon honom verkligen? Det var det var modigt och brutalt. Men någonstans kan man ju konstatera att Fischer-historien är ett sidospår som inte ger någonting. Insatsstyrkan kommer till gården sen där och tar kompisarna. Och även Cliff är där och de försöker elda upp så mycket weed de bara kan. Och lyckas väl sådär. Vi har ju också ett självmordsförsök som vi kanske behöver prata om, och det är just Cliff.
Just det är det här avsnittet som han försöker ta livet av sig. Men Grimme hinner ju såga ner honom, plocka ner honom från den snaran som han har knutit upp sig i trädet.
Ja, jag gillar ju också det här när Ragnerstam då ska dra Cliff till vattnet. Och han får verkligen ta i Göran Ragnerstam. Han är ju inget muskelberg, Göran Ragnerstam.
Nej, det kan man ju lugnt säga. Utan han får verkligen kämpa till sista blodsdroppen för att få ut Cliff ner i vattnet för att få liksom, liv i honom.
Ja, sen går det ju ganska fort. Mm. Något som vi får som är väldigt viktigt då av Fischer, för de har ju, han säger ju, han erkänner till slut att de har hittat den här bilen ståendes vid den här bommen som vi sett i tidigare avsnitt. Och de har bara tagit den för att men det passar. Och det tycker jag som sanning, att men vi hittar 3-4 sådana bilar per år liksom, och som bara står och läcker bensin eller sådär. Så att de tyckte att de kunde ta den där, för den funkar väl.
Ja, och det är väl den kopplingen som Fischer med anhang har till morden. Just att de har råkat ta bilen. De har tagit den bussen som kropparna transporterar, eller som barnen och Omar åkte i.
Ja.
Och det är väl mer av en slump än att de har någonting överhuvudtaget med själva brottet att göra.
Ja, verkligen. Det är bara en ren slump. Sen så visar det sig vara då att de har annat att dölja, vilket gör att de då försöker dölja liksom att de har tagit den här bussen. Vanen. Så att, ja. Men jag vet inte om jag tycker att det är lite långsökt att de har rensat ur sakerna som låg i den här minibussen och sparat i en låda så att det ligger kvar.
Ja, det kändes ju som att det var inte, kändes ju inte helt hundra. Å andra sidan så tänker jag att bor du där ute på landet långt från alla sopstationer och liknande, så är det ju snarare så att du kanske lägger skiten i en låda och stoppar undan det i ladan än att du åker till en återvinningsstation eller till en sopstation och slänger grejerna. Så helt, det hade ju varit orimligt om du hade gjort det, eller jag hade gjort det som bor inne i stan, som har liksom ett sopnedkast eller soptunnor precis bredvid där vi bor. Ja. Men jag tänker att det är mer rimligt att de gör det ute i skogen.
Ja, har man en lada så kanske man... Mm. Ja, man kanske gör ett rejält rens där när det börjar bli fullt på skit liksom. Mm. Men där hittas ju några band som blev viktigare i slutet av det avsnittet och framförallt i början på nästa avsnitt. Mm. Jag trodde också att vi skulle bli av med Molander i det här avsnittet.
Ja, för det är ju ganska mycket fokus på Molander och hennes drickande eftersom det har kommit till ledningens kännedom att det är Nina Molander som är rätts, och det fick de väl reda på redan i förra avsnittet.
Ja, men Seger träffar ju den här trion då med Åke och Kvarnström och Jessica heter hon, var den sista?
Jag har skrivit dem som polisledningen bara rakt igenom.
Nej, men hon finlandssvenska mörkhårig där. Jeanette Kock heter tydligen karaktären.
Nej, men de är ju inte jättenöjda med att det är Molander som är rättsläkare. Hon är ju för fan alkoholist. Som någon av dem utbrister var på CG. Ja. Håll käften till Kvarnström. På sitt bergkvistiga sätt.
Ja, det är en bra jävla utskällning av den snobben Kvarnström. Liksom. Han får höra ett och annat. Och det... Ja, men det tycker jag är rätt. Det tycker jag är bra, liksom. Mm. Men jag tror att vi skulle förlora Molander på ett annat sätt. För hon är ju full.
Ja, du tänker att hon står där på bron.
Ja, för de har en lustig sätt. Hon sitter där vid vattnet, liksom snett under en bro. Och sen klipper de bort. Och sen klipper de tillbaka till den platsen. Men då är hon borta. Mm. Som att hon har hoppat i, tolkar jag det som. Eller antingen trillat i eller hoppat i. Mm. Men sen får vi, men det är inte många sekunder, sen får vi se henne på hotellet igen. Men jag tänkte, oj, nu tappar vi henne. Eller sen, nu tog hon livet av sig. För hon har ju också haft en flashback, eller det är väl inte en flashback, men hur hon tänker sig att hennes man och son då dog. För det visar sig ju att Grimme och hon har ju haft en relation.
Ja.
Men det är ju inte Grimme, det var inte som jag trodde att Grimme var mannen, utan hon har ju också haft en make och en son som har dött i en flygolycka. Mm. Och den får vi se här då lite grann reenactad. Och faktiskt förhållandevis bra gjort, tycker jag. För det är svårt att göra en flygolycka trovärdigt. Och jag tycker de löser det. Man får ju bara se invändigt då.
Nej, men alltså det är ju lite intressant just Claes och Claes Grimme och Nina Molanders relation. Mm. För alltså det där du pratade, eller vi pratade om i förra avsnittet av podden, just att Claes Grimme skulle vara homosexuell.
Ja.
Alltså, ligger det kvar fortfarande? Eller jag får liksom inte riktigt ihop den spåret.
Ja, med tanke på att de senare i ett avsnitt här säger att ja, men de var tillsammans och sen kom Lennart in i bilden och att det var från, alltså det är för Claes håll som Lennart kom in i bilden, tolkar jag det som.
Ja. Eller? Ja, så kanske det var.
Alltså att Claes
kanske lyssnade lite ouppmärksamt när Lennart kom in i bilden.
Ja,
men då får vi väl utgå från att Claes snarare är bisexuell än homosexuell om man har haft en relation med även Nina Molander. Ja, eller att han var i garderoben.
Ja, hon frågar ju det här för att det är väl i det här avsnittet precis. När hon kommer tillbaka till sitt hotell så sitter ju Claes på rummet. Han vet ju vilket rum hon har. Och han säger något om att han inte visste om Milano. Och jag antar att det ska vara flygolyckan. Jag kan inte se någon annan koppling. Han säger att han vill be om ursäkt och beklaga sorgen. Och han säger någonting om att så här, ja, men jag vill att du ska komma tillbaka. Och hon frågar, är du bisexuell nu eller? Så att jag tolkar som att han verkligen är homosexuell. Och att han menar att komma tillbaka till utredningen. Medan hon kanske då, hon kanske inte tolkar det på riktigt som att
låter som en rimlig slutsats utifrån informationen vi har fått.
Ja, det är så jag tolkar det. Men mejla franbecktibron@gmail.com om ni har kommit till en annan slutsats. Och set me right.
Eller tipsa podden@gmail.com.
Nej, det är fel podd.
Men hur lyckades du liksom snatcha den att ingen har tagit den tipsa podden@gmail.com? Det tycker jag är lite märkligt.
Nej, jag försökte skapa den och det gick.
Ja, jag är fascinerad av att ingen hade det är alltså till din andra podd saker som du kanske trodde att du visste.
Saker du kanske bara koll på.
Ja, just det, så heter det. Ja, skitsamma. Ja. Låt oss gå tillbaks till graven.
Ja, vi är nära slutet på avsnitt 5 här. Och Molander och Corders ska ju börja ha det mysigt. Vilket jag inte såg komma i början av den här serien.
Och som jag inte är jätteglad över heller, ska jag väl ärligt säga.
Nej, jag tycker kanske det känns lite onödigt.
Omoraliskt, hoppades jag att du skulle säga där.
Ja, nej, det bryr jag mig inte om. Just förlåt, men det glömde jag säga. Hon var ju gravid också då när med Klas barn, när de gjorde slut och gjorde abort. Så att det är ytterligare en sorg i Molanders liv. Det är en förklaring till den karaktären. Men i alla fall, Popescu har ju visat ett sug efter Corders, men han har ju inte visat något svar. Och istället när det regnar här på natten då, så går Popescu upp för att leta efter honom, för Corders sover ju på däck och han kan inte sova där när det regnar. Men han är ju inte där, utan han är i Molanders rum och har det trevligt. Så trevligt som du ska få ha det om ett tag kanske. Jag får gratulera till förlovning förresten.
Tack så mycket.
Halvvägs mot att
den bryggan du gjorde där, så för fan vad snygg den var.
Jag kände också det. Absolut sista som hände är att det hittades ju videoband, eller nej, inte videoband.
Kassettband.
Ja, tack så heter det. I den här lådan från bilen som Corders håller på att föra över till digitalt. Och det ska gå hela natten, och han har sagt att ja, så när det ser ut så här, det är bara brus, men när det ser ut som alplandskap så så är det något
alltså
annat.
Det där blir man ju som van poddare och poddklippare väldigt road av, just den här beskrivningen. När det ser ut som alplandskap, då är det någon som pratar. Jag sitter precis och tittar på min ljudfil här när den spelar in, så ser jag att nu blir det väldigt tydligt alplandskap när jag pratar. Då blir jag tyst nu. Då är det inget alplandskap längre.
Nej, precis.
Ja, det är vackert. Sen så funderar jag på, nu har jag extremt dålig koll på vilken typ av ljudredigeringsprogram och sånt som man hade i början på 00-talet. Men är det tvunget liksom att han sitter och lyssnar hela natten på de här? Kan man, eller är det att ljuden går från analogt till digitalt? Det sker i realtid, för annars är det väl för fan bara att titta på ljudfilen och se var finns det några toppar på ljudfilen eller inte.
Nej, men det här är ju överföringen för att kunna titta på ljudfilen senare, och det verkar inte som att det går så fort på tidigt 00-tal.
Nej, det kanske går i realtid, så att den tiden som det är inspelat är den tiden det tar att digitalisera det.
Ja, så kan det väl kanske vara att ska polisen göra det så att man får med allt verkligen, så kanske filerna blir extra stora, det tar extra lång tid liksom, jag vet inte.
Ja, jo. Nej, det är ju en mindre detalj som kanske inte har så mycket med själva utgången att göra, så att säga.
Nej, det blir ju en snygg avslutning på avsnitt 5 i alla fall. Att Popescu tittar, då händer ingenting, sen går hon bort och ska gå och lägga sig igen, och då ser vi att någonting sägs. Jag hade hoppats dock, för jag tolkar ju alplandskap, det är när man har en sån linje, alltså nästan som de här hjärtmonitorerna liksom, går upp och ner. Här buffrar ju hela den. Jag tyckte inte det var så mycket alplandskap, men jag är beredd att ignorera det. Jag ville bara ha sagt det.
Du kan leva med alplandskap.
Ja. Avsnitt 6. Här får vi ju se Omar, vi får se hans bror, vi får se brorsans tjej och de två barnen.
Vad tycker du om den här typen av tillbakablickar? Alltså sånt som själva utredningsgruppen inte får information om, men som vi som tittare av serien får information om. Alltså de är ju ganska få, men de förekommer ju ändå genom hela graven, de här korta små tillbakablickarna. Hur känner du inför dem?
Jag hade nog uppskattat dem mer om de kom ur ett sammanhang där gruppen hade kommit på något eller fått reda på någonting, och att vi får se det som gruppen listar ut. Här får ju vi information som gruppen inte har.
Ja, och jag tror att det är det som stör mig lite grann, just att jag vill egentligen inte ha den informationen, utan jag vill ha ungefär den, för någonstans vi följer ju CG och hans crew. De är ju liksom, det är de som är våra protagonister genom serien. Så den informationen som de har, det är också rimligt att det är den informationen vi har. Jag vill egentligen inte ha mer information än vad de har.
Nej, det brukar väl vara olika sätt att göra det. Alltså, det finns filmer och serier där vi följer Vi vet exakt det som utredarna vet hela vägen och får på slutet reda på vem som gjorde det. Kontra de andra där vi vet från början och vi ska se en utredare eller flera komma på det som vi redan vet. Mm. Det blir ju två olika spänningsmoment. Här blir det som ett mellanting emellanåt där vi ibland får lite information.
Ja, men då ska man i och för sig säga att det är ganska få sådana scener. Det, alltså, det är inte så att det stör i någon överdriven mening alls överhuvudtaget. Utan de, men de få gånger de är med så är det ändå liksom, var det nödvändigt att ha med det? Det kändes faktiskt som att nej, ni kunde lika gärna skippat de scenerna, de tillför ingenting.
Nej, jag kan hålla med om det. Men ja, det vi får se i alla fall är bussen. Vi får se hur en bil förföljer den här bussen. Låter det i princip barn, eller låter, men barnen och de andra, alltså Omar blir tillfångatagen in i den här bilen, medan de andra flyr ut i skogen, mer eller mindre. Så att här separeras ju de. Och om vi liksom, utan att kanske säga vad som händer på slutet, ifall att någon galning lyssnar som inte vet vad som händer.
Men hur tänker du då att de ska liksom... Jag tycker du kan säga att Omar fortfarande lever.
Ja, faktiskt. Gör du en koppling redan här? Att,
Omar, absolut inte. Det kommer som en fullständig överraskning när man får reda på att han lever där nere i bunken.
Nej, det är samma för mig. Jag antar att det här ska vara någon form av foreshadowing att något är inte så, alltså, det är inte nödvändigtvis är alla de fem i graven då. Men jag var väl för dum den här gången. Gjorde ingen tolkning alls på att det skulle ha varit så. Vad händer annars i avsnitt 6, Mattias?
Det vi får reda på här, det är ju att Therese har varit otrogen. Det är väl egentligen det som är den liksom, viktiga informationen. För det får de ju reda på genom att de har lyssnat på det här bandet som där det är väl Omar som säger. Jag kommer inte exakt ihåg formuleringen, men utifrån det han säger så drar de en ganska tydlig slutsats i utredningsgruppen att Theresia har haft en affär. Och så kommer de fram till att det är den här Fredrik Altfors som har träffat familjen via Omar. Det är den informationen vi får.
Ja.
Och då får vi återigen en sån här återblick. Och det är ju till när Therese och Fredrik träffas i samband med någon typ av födelsedagsfirande.
Det är Omar som fyller år. Jag vet inte om det är hennes eller Omars.
Jag gissar att det är Omars eftersom Fredrik ändå är kompis med Omar. Så är det väl rimligt att han kommer hem till dem när det är Omar som har födelsedagskalas.
Det är sant.
Och där blir det ju en väldigt intensiv förälskelse, åtminstone från Theresias sida. Hon blir ju liksom betuttad av Altfors.
Gjorde du någon reflektion över den scenen i stort? Alltså just födelsedagsmiddagen med mera?
Nej, ingenting som jag har antecknat i alla fall.
Jag har bara antecknat att jag tyckte den var oerhört weird. Alltså det var en weird stämning. Det var konstigt. Det var som att alla visste om någonting, tyckte jag, förutom Theresia. Men så var det ju inte. Jag vet inte om det bara är att det är konstigt spelat eller konstigt gjort. Men jag fick en weird känsla och inte liksom... Jag fick en konstig känsla som jag kanske tror inte var meningen att jag skulle få. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag tror att det är dåligt faktiskt.
Ja, det är nog dåligt eftersom det inte var så det var tänkt. Vad jag förstår det i alla fall.
Ja, i alla fall. Något som vi får ju veta tidigt, för här, Fischer är ju borta nu. Vi får reda på att den här knarkkedjan har rullats upp kring Fischer. Och även att Molander får stanna som sakkunnig. Det är liksom resterna som kommer in från förra avsnittet.
Så för ingenting egentligen från förra avsnittet fortsätter in i avsnitt 6, utan de klipper egentligen helt banden med både med Fischer och med Molanders eventuella avstängning.
Ja, det är koder som Molanders relation som är liksom något... Men inget annat liksom kring själva mordet följer ju med. Mm. Ja, Theresia följer ju med, givetvis.
Jag menar inte att, liksom, att det är en helt ny serie, men de här som huvudspåren från... Eller de två huvudstorylinen, storylinjerna från... avsnitt 5 klipper man ju ganska tidigt i avsnitt 6 och det blir helt fokus på den här Fredrik Altfors som de plockar in till båten och så kommer ju CG, eller jag kommer inte ihåg vem det är som kom på det, men de kommer i alla fall på att han inte är gift utan den här historien, för att Altfors är ju liksom Theresia, vad det verkar i alla fall initialt, i en relation. Så att den relationen som de två har med varandra blir ju otrohet från bådas sidor. Mm. Och Theresia är ju övertygad utifrån den information hon har fått från Altfors att Altfors har en sjuk fru hemma.
Mm.
Som hon aldrig har sett eller träffat, eller som Theresia aldrig sett och träffat, utan hon är ju, utgår ju bara från vad Altfors berättar om det här.
Ja, och det här är ju Altfors som men bygger upp en story kring sig själv. Alltså, Theresia är väl liksom den lättlurade här, alltså som han utnyttjar. Något som jag, alltså i det stora hela liksom, men varför går Altfors in i en relation med Theresia?
Det är väl för att komma närmare Omar, för att knyta Omar till sig för att få information om honom och från honom, eftersom de behöver eller för det som rullas fram här i slutet på avsnittet, det är ju den här kopplingen till Irak och biologisk krigföring och molekylärbiologi och hela den grejen.
Men Omar och Altfors är ju de som känner varandra.
Mm.
Så vad ska han med Theresia till?
Jag tänker att han använder Theresia som någon typ av överhand mot Omar för att få eller för att komma närmare Omar och få information om Omar.
Jaha, du menar att hon ska säga saker?
Ja, att det är liksom lämpligt och bra sätt för honom att få information om Omar och från Omar som han inte kan få från honom.
Ja, kanske. Ja.
Du köper inte den helt 100%.
Nej, men jag får lite så här. Med tanke på att Omar här jobbar som taxichaufför, Theresia verkar inte riktigt ha koll på allt kring Omar. Alltså, det känns inte som att en otrohetsaffär med henne skulle gynna, men det kanske det gör. Det kanske är jag som underskattar Theresia, jag vet inte.
Mm.
Jag tycker att Theresia genom resten av serien här är mest skrikig och lite dum. Och jag hade velat ha en mer intressant karaktär där, tror jag. Mm. Jag tycker att hon lite grann saknar agens, låter ju så jäkla pretto, men du fattar vad jag menar, alltså liksom, jag tycker hon, jag stör mig lite på henne. Jag vet inte om det är att hon är dåligt skriven eller om det är att agerandet inte är på topp eller någonting. Det är något som inte funkar för mig i alla fall.
Jag hör vad du säger.
Men du håller inte med.
Exakt så.
Ja. Men ja, det här avsnittet har inte jag... Ja, alltså Cliff fortsätter vi ha med i serien, och det får vi ha med tanke på slutet. Liksom. Att Grimme och Claes försöker hjälpa honom. Går väl sådär.
Nej, men alltså det som är det intressanta i det här avsnittet är ju dels att vi får information om Theresias relation med Altfors. Samt att vi får den här kopplingen till någon typ av biologisk krigföring och Irak. De misstänker ju här att Omar är terrorist och de gör kopplingar till terrorspår och liknande biologisk krigföring och hela den grejen.
Mm.
Det är ju egentligen det vi får med oss från avsnitt 6.
Ja, ska vi gå vidare? Ta avsnitt 7 på en gång då, för jag hade
tycker
ett tryck med.
Tycker jag.
För det här som någonstans inledning på det här avsnittet, det här som jag tolkar som att Theresia inte vet så mycket om Omar, för Claes och Popescu pratar med Theresia om Omar, och hon, ja, men hon blir liksom aggressiv och sen ledsen, men jag tycker inte hon verkar ha så jäkla mycket.
Hon verkar ju inte ha någon koll på vad han har gjort överhuvudtaget.
Nej.
Tidigare, och hans liksom profession som molekylärbiolog eller vad det nu är för någon.
Nej. Så att, och det hon blir arg och ledsen för är ju snarare att när Claes berättar att Fredrik Altfors har inte alls någon fru. Och att liksom, det är som att hon, där bör hon väl tvivla på den relationen på något sätt, fast ändå inte samtidigt. Alltså, och det här liksom, igen, jag tycker att hon är lite för dum. Mm. Och det får man vara, det är inget fel med det, och det är lite fel med det, men det får man vara. Men jag vet inte om jag tycker att hon blir så intressant som karaktär här i serien.
Nej, men alltså visst, jag håller med dig att hon blir ju lite våpig genom serien.
Ja.
I det här att hon är så oerhört naiv och bitvis korkad. Och nu vill inte säga det, har ingen egen agens, men jag tyckte det var stiligt uttryckt.
Tack,
jag snor det uttrycket från dig. Vi köper det, hon har ingen agens.
Nej.
Jag hoppas nu innerligt att vi använder det ordet på rätt sätt, så att ingen slår oss på fingrarna.
Jag vet säkert inte.
Någon jävla sociolog eller något annat som sitter där och vet vad ord betyder.
Ja, jag kan tycka det är roligt att använda sådana uttryck lite fel, fast folk ändå fattar, för det brukar de oftast göra.
Jag vet inte om du lyssnar på Offsides podcast någonting, med Johan Orenius och Anders Bengtsson. De har gjort en grej av att Anders Limpar gjorde ju en sån rolig felsägning en gång när han skulle prata om att han hade så mycket roliga anekdoter, men han kallade det för klenoder istället, Anders Limpar. Så då gör de konstant så i Offsides podcast att de kallar sina anekdoter just för klenoder.
Ja, men det är roligt.
Och det tycker jag är kul, men det roliga blir ju då för folk som inte har lyssnat på den podcasten lika mycket som jag har gjort, alltså alla avsnitt, kan ju då höra av sig och säga, men nu, ni vet väl att det heter ju inte klenod, det heter ju anekdot. De har ju gjort en grej av det, men har man inte lyssnat på alla avsnitt så vet man kanske inte riktigt det.
Nej,
det, var en liten apostrof.
Det var en liten anekdot, eller en klenod.
Ja, klenod.
Ja, den här dryga trion som jag kallar dem, det vill säga Åke, Kvarnström och Kock, pratar om att så här, för Seger berättar för dem att de har börjat fundera på i det här terroristbanespåret och att det passar skrämmande bra in med rapporter. Alltså det här känns verkligen som att 11 september var för ett tag sedan. Nu vill vi kapitalisera på det.
Ja, men det ligger ju nära i tid 2004 med att prata terrorspår. Och vi har ju även USAs invasion av Irak 2003 som också ligger nära i tid. Så det är ju verkligen fingret rakt upp i luften och känna var vindarna blåser.
Ja. Sen besöker ju Claes och Seger Altfors och pratar om att han var i Tunisien den 16 oktober och frågar väl rätt ut om han har skickat de vykort som Omar ska ha skickat. De låtsas ju först att Omar också var i Tunisien 16 oktober, fast att Omar ju då var död. Och att det är konstigt att han inte visste det och ditten och datten.
Ja, och det är mycket det här de använder i sin sån här förhörsteknik, att de planterar falsk information. För det gör ju de även med Fischer i det tidigare avsnittet.
Ja.
Och det är ju också såna här små detaljer som man gillar i förhörstekniken. Och jag har återigen noterat hur mycket jag tycker om Göran Ragnerstam i hans skådespeleri i den här scenen. I förhöret med Fredrik Altfors.
Hur många fanmail ska du skriva till Göran Ragnarstam när vi
jag måste ju bara leta upp hans mailadress. Undrar om man har någon mailadress.
Ja, vänta, ska du kunna vara analog annars?
Jag googlar på det. Fortsätt prata.
Absolut. Men Altfors verkar ju någonstans fatta att han, för han har ju pratat om det tidigare, eller om det kommer här sen, med Theresia, som, eller det är väl tidigare måste det vara, där hon säger att hon har nämnt hans namn, att hon var så illa tvungen liksom. Och det märkte man ju, det gillar ju inte han. Han blev ju inte glad, även om han inte avslöjade sig mot henne där och då. Men han tyckte inte om att hon hade avslöjat hans namn. Och det blev någon sån kaféöverlämning där någon sitter på ett café och har något som han sen ska ta och grejer. Men han är ju skuggad, så att han är fortfarande lite, han är lite begränsad.
Men från och med nu så är det ju enbart Altfors som är i fokus för utredningen. Det här är ju, det kommer ju inga fler blindspår nu, utan det är ju Altfors-spåret som blir det dominerande hela vägen fram till upplösningen, då han hänger och dinglar från en helikopter.
Ja, och något som kan vara bra att veta är att Altfors har franskt medborgarskap också, vilket blir en grej. Jag var inne ett tag på, har jag skrivit i min anteckning, att har han en tvilling? Är det någon sån grej?
Ja, men det är intressant, för jag har inte skrivit i min anteckning, men jag hade ju liksom den tanken där när han klär på sig peruk och grejer och även de här olika, att jag hade någon idé om att det var två stycken Altfors som liknade varandra väldigt mycket. Jag fick liksom inte riktigt ihop det förrän när pusselbitarna landade på plats. Fattar man liksom hela grejen.
Ja, nej, men det är en akkord, det känner väl, och Popescu sitter och bevakar honom. Och sen så åker hans bil iväg mot Arlanda. Men han står ändå kvar. Och samtidigt, för han går in på någon bank sedan, och där pratas det engelska, så han är ju någonstans också utomlands. Så det var där jag tänkte, här måste det vara.
Ja, alltså jag vet inte om det är att vi båda var ouppmärksamma, men det känns ju som att klippningen också gör att man blir lite förvillad, att man medvetet här i klippning och manusskrivande försvårar för oss som tittare att hänga med. Att det blir lite sådär, okej, visst, det är klart att man ser att det är Altfors i peruk som går in på banken. Men den kopplingen, jag var ju tvungen att spola tillbaka först för att se, ja, men var det verkligen? Jo, men det är ju han som ska avsluta det här kontot. Och i och för att han pratar på engelska behöver inte betyda att han är utomlands, utan det kan ju bara att han är i karaktär.
Ja.
Och är inne på en, jag skulle snarare tänka att han är på en svensk bank.
Ja, du tänker att han är det?
Ja, och så tänker jag i alla fall att det är.
Ja, okej. En sak i det här avsnittet som jag inser nu i efterhand stör mig, det är att Theresia får ju ett nervöst sammanbrott när hon har sin syster hemma och en polis där. Och hon läggs in på psyket, på psykakuten. Och sen, det är väl det sista avsnittet, så rymmer hon därifrån. Och jag tycker hela den här poängen är mening, eller missar jag någonting? För liksom, ja, hon lyckas fly genom att en läkare drar i, alltså hon sväller inte sina piller, utan hon kan ligga vaken när hon egentligen borde vara däckad. Och sen dras polisen därifrån. Men de, alltså, ja, visst, vi ser ju den läkaren sen hitta hennes tomma säng. Men de gör ju inget mer. Alltså så här, jag tycker hela psykakutgrejen är meningslös.
Ja, det kan det väl vara om man inte vill tänka att man vill göra karaktären Theresia mer intressant i att hon får liksom det här nervösa sammanbrottet, eller psykiska sammanbrottet liksom på psykakuten.
Och tar sig samman sen.
Ja, alltså polisen, ska vi säga, den, hon eller han, den polis, eller de poliserna som är där, det är väl en hon först och sen en han som är på själva...
Ja, den han som försvinner.
Ja, de är väl inte där för att Theresia misstänks för något brott, utan de är väl där för att skydda henne från att till exempel en sån som Altfors ska komma efter henne. Och sen så söker hon ju frivilligt upp Altfors. Hon ringer ju till Altfors i telefon och bestämmer själv möte med honom.
Är det så det ska tolkas liksom, att ja, men det här var hennes sätt att lyckas fly från sin bevakare? Alltså, liksom,
men kunde ja, det är, så, det, är så, det är så jag tänker det. Sen så lägger ju inte hon in sig på psykakuten själv för att hon ska kunna fly från sin bevakare. Det tänker jag verkligen inte, utan hon får verkligen ett psykiskt sammanbrott.
Ah, okay.
Och sen så förstår väl kanske, eller tänker väl där när hon får den här medicinen, att om jag inte tar den så kommer jag kunna hålla mig vaken och så kan jag dra, eftersom polisen då lämpligt nog går och tar sig en liten kaffe med bulle.
Ja, för jag tolkar också här som att den här kvinnliga läkaren var, hjälpte Theresia genom att så aktivt locka bort polisen. Men det var det inte heller, visade det sig. Det var ju bara hon som ville få polisens uppmärksamhet, typ. Men ja, i alla fall, det var ett sidospår. Ett annat sidospår som jag bara vill kolla med dig, det är när den här trion med Kvarnström och gänget träffas igen. Och de pratas om potentiella terrorceller i Sverige. Sege, nej, Sege inte med, utan inte. Och där pratas det om att det måste ageras internt också. Och Åke fattar inte, men Kvarnström bara, ja men det måste ageras internt också, typ rensas internt. Och jag fattar inte heller.
Det här har inte jag antecknat överhuvudtaget, det minns inte jag ens. Är det i samband med att de ska upplösa gruppen och ta in Säpo, eller är det tidigare?
Ja, det är lite tidigare. Så att det, för det är just det, de säger det väldigt sådär, och det läggs en poäng med att det måste rensas internt. Eller är det att gruppen ska upplösas bara? Liksom? Är det...
Så skulle det kunna vara. Jag, som sagt, jag minns faktiskt inte ens att de pratar om det där med rensas internt. För det som händer sen, det är ju att i och med att det här handlar om internationell terrorism, så bestämmer de sig för att avveckla hela den här utredningsgruppen och kalla in Säpo istället.
Ja, jag tyckte det kändes lite överdrivet att liksom kalla det rensa internt. För jag tycker som, okej, shit, nu ska det hända någonting rejält. Och så, aha, är det att ni ska ta ifrån segerfallet? Okej, det var inte för mig så dramatiskt. Men så att det kan vara jag som missuppfattade det bara liksom. Men vi skiter i det, så du inte ens...
Eftersom att den som noterat det, jag tror att det är någonting som du har föreställt i din fantasivärld, Gustav. Jag tror inte ens att de replikerna levererades i serien, utan det är någonting som du har hittat på, helt enkelt.
Så är
däremot
det.
Så kan vi konstatera att Claes Grimme är en jävla superhacker på Lisbeth Salander-nivå när han hackas in i franska säkerhetstjänstens databas.
Ja, han behöver inte ens ringa Plague, som ju sitter där borta liksom. Men nej, det... Han bara löser det.
Men det känns inte det lite lökigt att Claes Grimme bara sådär från en dator på båten lyckas hacka sig in i franska. Ska vi ta och hacka lite?
Ja.
Som man uttrycker. Det känns väldigt 2004 också på något sätt.
Ja. Nej, jag tyckte inte det var jättekul faktiskt.
Det var inte Göran Ragnarstams proudest moment i graven.
Nej. Något annat som jag reagerar på i det avsnittet är att Popescu är så jävla på Kordesh. Och han är så fruktansvärt ointresserad. Och hon blir ju svartsjuk på riktigt. Och jag bara, men vänta nu, du har nyss blivit liksom... Alltså din pojkvän har varit otrogen mot dig. Du kanske ska lägga fokus någon annanstans än på...
Men låt Popescu vara lite kåt för fan.
Ja, det får hon gärna vara. Men
hon är inte så jävla moralisk.
Gå ut och ligga med vem som helst. Gå ut och ligga med random dude. Eller kvinna, gör vad du vill. Ja. Men skit i Kordesh, för han är inte intresserad. Och jag tycker det är lite löjligt att hon är så svartsjuk på de två. Liksom. När, alltså, fine om det hade varit så att Kordesh först var med henne och sen bara, fast Molander vill jag hellre vara med. Det, då hade jag förstått svartsjukan. Men så är det ju inte.
Så nej, okej. Okay. Visst, ja. visst. Väst. Ja.
Men i alla fall, de får fram en massa om att Altfors har varit med i Främlingslegionen i 5 år och att han krigat i Irak och att han nu är med i en organisation som kallas för AAL som ska vara pensionärer inom Främlingslegionen.
Pensionerade franska legionister.
Ja, som vill bekämpa terrorism med terrorism, typ. Mm. Är du väl rätt ute, va?
Ja, de är ju någon typ av högerextremister som ska med sin terrorverksamhet bekämpa islamistiska terrorister, typ. Mm. Och vad jag förstår efter mitt googlande och mitt allmänna vetande så är det här en helt påhittad organisation.
Ja, det är så jag har... Det är så
jag hittade ingenting om den i alla fall.
Nej, jag hittade något från börsen på AOL bara. Jag fattar inte riktigt vad det var. Mm. Så att... ja... Vi skiter i det. Ska vi bry oss om att CG och Maret ska gå i terapi eller ska vi bara skita i det?
Vi kan skita i den. Den känns inte jätteviktig för hela för historien som helhet. Vi skiter i deras gardiner.
Ja, för i slutet på avsnitt 7 så har CG fått information om att Säpo kommit över och klockan 8.00 dagen efter så har de inte tillgång till utredningen längre och han informerar gruppen om det som såklart inte blir jättenöjda. Och de har lite avslut och Molander försöker väl be om ursäkt typ till Popescu som bara fuck you typ, mer eller mindre. Mm. Men det visar sig att de kommer ju då på Seger kollar på film. Vad är det han hittade i kameran, Seger? Det är det. För Dinkan har hittat något. Och ringer Seger.
Ja, det är ju, ja, men det är ju den här vad heter det? Dinkan när hon städar bort bevismaterial och sånt från båten efter att gruppen på något sätt då är upplöst så identifierar ju hon en man på korten.
Vattenprovsmannen.
Och då går ju Seger tillbaka till kameran och tittar på någon av de filmerna som de har filmat med den här digitalkameran.
Ja, och vad hittar han där?
Jag har faktiskt, när jag tänker på det, ingen aning om vad det är han hittar där som gör att han faktiskt också kan göra kopplingen till att de måste åka tillbaka till Munkhärad till den här övergivna industriområdet eller den här platsen där labbet finns i källaren, eller på undermarken.
Ja, där vi har varit en gång innan, fast vi har inte varit nere, vi har varit på utsidan bara liksom. Mm. För det är så det avslutas med att de kör upp dit, inte båt utan bil och motorcykel. Och samtidigt så ser vi, det sista som händer är att vi ser att Altfors kör med Theresia fastbunden. Så att han har liksom tagit henne. Och då går vi in på avsnitt 8. Det är avslutande.
Ja.
Och såklart
nu
är det
jävla händer det. Ja, och nu jävla händer det grejer.
Ja. Det är här de tar bilen och motorcykeln upp. Och Dinkan kör ju båten upp och hinner dit hyfsat i tiden då, verkar som. Så att den så långsamt gick det, visst inte. Jag vet inte om man ska tolka det som att de har fått sitt nya propellersystem redan här. För det är ett jävla tjat om det här propellersystemet.
Det jävla propellersystemet.
Ja,
det pratar de om mycket.
Ja. Och de ska ta sig in i det här fabriksområdet. Och Kordesh tar sig in i någon form av lufttrumma. Och börjar spana. Och han ser då att Altfors den här vattenprovsduden. Och liksom så här, hur mycket något räcker till. Och det ena med det tredje pratar de om. Men här, det är roligt. Avsnitt 8 är nog det avsnitt jag har minst anteckningar. Eller färst anteckningar ifrån.
Men det är ju
ganska rätt fram med det då.
Ja, alltså visst. Man kan säga att det är ju intensivt och det händer mycket. Samtidigt så är det ju väldigt komprimerat i tid, det sista avsnittet.
Och plats.
Och ja, de befinner sig på en och samma plats i princip hela tiden. Och vad heter han? Seth Riddell. Kodesh.
Kodesh, ja.
Han ser ju grejer där, och i övriga gruppen, de ligger ju uppe på någon form av kulle och spanar. De ligger där och spanar tills solen går upp.
Ja.
Och nu har vi också fått reda, i och med att Theresia har kastats ner i det här källarlabbet, så har ju hon under en kort period fått återförenas med Omar, som har varit fången här nere i källaren.
Ja, vad... Han sitter
nej,
där.
Nej, känns också det ganska lökigt.
Ja, alltså här, jag köper att de har tagit honom och hållit honom vid liv. Men så skjuter de honom 5 minuter senare igen. Och då blir det för mig... Alltså visst, Theresia är snäll och ljuger för honom när han frågar om barnen och frågat efter honom. Och hon säger inte att de är döda. Men liksom... Så här, nu, det här är ganska mycket slutet, men för det är en allt forskare lämnar labbet. Så skjuter han Omar till döds. Men han skjuter inte ihjäl henne.
Nej.
Varför inte då? Liksom...
Nej, det är också lite märkligt agerande från hans sida. För hon klarar ju sig, hon överlever ju. Just i det här läget i alla fall.
Och liksom... Vi får här reda på det att okej, det här, de blir tillfångatagna, de andra barnen och Reza och alltså Omars bror, det var till Rezas sommarstuga som de var på väg med barnen, och sen blev de tagna då. Så det verkar vara en slump att barnen och Reza och systern var med liksom, eller inte systern, tjejen var med.
Ja, för det var ju Omar de var ute efter, AAL här.
Ja. Men är det inte också så här, är det inte väldigt bekvämt för serien att Reza har en sommarstuga just i närheten av där AL har skaffat sig en lokal? Det kan jag tycka också är lite så här slumpartat.
Ja, det kanske är lite väl bekvämt.
Ja. Ja.
Fan vad du låter gnällig idag, Gustav.
Ja, jag har blivit det.
Känn värmen, känn glädjen. Välj glädjen.
Jag tycker inte välja någon jävla glädje. Nej, men ja. Altfors och Vattenpros snubben och det är ju några till där som åker iväg.
Ja, det är först två fransmän som sticker utan väskan.
Ja.
Och sen så drar Altfors och Vattenprosmannen med väskan, och då blir det skottlossning och Claes Grimme blir skjuten.
Ja, men han överlever. Skit i det.
Okej, jag tycker det kändes jobbigt.
Ja. Nej, men, någonstans undrar jag så här, ja, men, han blir skjuten. Och han säger till alla att gå ifrån dem hela tiden. Det är så här, till slut är det någon som förbarmar sig över honom. Och till slut kommer den här helikoptern också. Men det är liksom, men, och Kodesh försvinner och Molander försvinner. Och det är liksom...
Ja, det är han blir liggande där alldeles ensam och övergiven. Nej, men Popesco och Sege, de drar ju iväg på MC:n efter Altfors bil. Nina Molander, hon springer ner i källaren och försöker rädda Theresia. Men dörren är låst och det finns en bomb. Och det är en sån här hemsk bomb som inte går att desarmera.
Nej,
alltså, det är fascinerande i själva den grejen. Vem gör en bomb som går att desarmera om man nu ska spränga en anläggning?
Nej.
En sån speciell bomb, den går inte att desarmera.
Nej.
Specialbomb, vet du.
Ja, jag tycker det är fånig Molanders och Popescos samtal där.
Ja, och det här liksom, det är ju en sån här grej. Det finns kanske någon rationell och rimlig förklaring till det här, men det är ju ofta så där i den här typen av filmer där man ska desarmera en bomb, att man ska klippa sladdar och olika färger i olika ordning.
Ja.
Och där har jag liksom funderat på, hur kan de här som är här bombtekniker veta? Finns det någon sån här guidebok för att ni som gör såna här bomber, gör dem nu i den ordningen, så att ska man då desarmera så är det röd, gul, grön, röd sladd.
Spoiler alert, det är inte så här bomber fungerar.
Nej, jag tänker också att det är så. Kan inte du göra en podd om det?
Bombpodden.
Ja.
Nej, men ja, Altfors och den här vattenprovsmannen, de håller på att krocka med någon flakboppe och praktiskt nog så är det nära farsan Jansson och Jerker. Så de går dit och tar dem till fånga, men vad de inte vet är att Cliff ligger och sover på övervåningen, för han har tagit sig hem efter lite äventyr och som vi knappt har fått se. Så att liksom, och han har ju sitt vapen, så vi sett honom, det är snyggt att det är planterat långt innan och att han har kvar vapnet där uppe. Så att ja. Så att det blir liksom en gisslansituation hos farsan Jansson. Cliff lyckas mässa eller ringa Sega att liksom, amen, kom hit, de är här. Så att då blir det ju den här förhandlingen, och Kodesh kör fram en bil som Altfors ska få fly i då. Men då kommer Cliff ner och annonserar: hej, jag är här, jag tänkte skjuta er, fast jag pratar först och du hinner skjuta mig istället. Men kompisen dör, eller den här vattenprovsmannen dör ju i alla fall. Det är ju, känns ju skönt. Men Altfors lyckas ju fly tillsammans med Cliff då, eller han har Cliff som gisslan.
Mm.
Och ska ju bli upplockad av en helikopter senare. Och där hinner Popescu ifatt och skjuter Altfors som dumpas i vattnet.
Nej, men Popescu ligger väl i bakluckan, så hon hinner inte fatta. Hon har ju gömt sig i bakluckan,
ja,
och kryper fram med bakluckan. Det tycker jag var ganska snitsigt planerat och gjort ändå. Att gömma henne i bakluckan, men det tycker jag ändå är hatten av.
Ja, jag tror att jag tappade suget lite här, så att jag missade nog den detaljen. Men det har du rätt i, såklart, att hon inte hann i fatt, utan hon låg där i bakluckan.
Och samtidigt så har den här bomben som inte går att desarmera då sprängts, ja, med Nina Molander kvar nere i katakomberna. Men hon klarar ju sig. Theresia däremot, hur går det med henne?
Ingen aning.
För henne får väl inte någon egentligen information om hon klarar sig eller inte?
Nej, jag tycker det är konstigt. Men jag tolkar det som att hon inte klarar sig.
Nej, jag slogs av det nu också, när att vi vet ju faktiskt inte riktigt vad som händer därefter.
Nej, eller jo, hon måste klara. Jo, jag tänker att vi har fått höra det om hon inte hade klarat sig.
Ja, jo, men så är det väl kanske.
Att det hade pratat. Eller ja, nej, jag vet inte fan, för jag tänker att det borde prata som. Det är en av poängerna jag har därefter. Jag saknar en epilog som är ordentligt lång. Jag tycker att det ska pratas ner mer i den här gruppen. Det är bara 3-4 minuter. Jag hade velat ha en kvart där liksom efter den här fight-scena, där vi liksom får veta vad som, ja, hur det går. För ja, i alla fall, det är så det någonstans historien slutar. Det visar sig att de 4 av dem som låg i graven var barnen och ja, deras då farbror och faster. Mm. Och den 5:e vet vi inte vem det är, men det troligtvis är den AL-medlem som Reza har lyckats skjuta, för han hade en pistol. Det underväldigade ju mig något så in i bänken.
Underväldigade, det är ett snyggt ord ändå.
Ja, men det är bara så här. Jaha, så att det, vi vet faktiskt inte vem den 5:e var.
Nej. Du vill ha haft en lång epilog här. Du vill ha ett, kan det vara så att det finns ett avsnitt 9 som vi har missat?
Det gör det inte.
Där de knyter ihop hela säcken.
Det kanske är det som morden är till för. Det ska gå igenom vad som faktiskt hände här egentligen.
I morden så har Kjell Bergqvist inget skägg.
Oj.
Bara en sån sak.
Mm. Nej, men eller vad har du mer att säga här om sista avsnittet? Är det någonting vi glömt?
Egentligen inte, utan det som händer, det är ju just det här att det här labbet upptäcks. Altfors försöker fly, Altfors blir skjuten och hänger dinglande i helikoptern. Och vi får någon form av halvhjärtad upplösning på det hela. Ja. Där vi fattar att det handlar om någon typ av internationell högerextrem terrorism i form av den här franska AL, och att det är de som har gjort så att det ligger 5 personer i graven. Ja. Men mycket mer får vi egentligen inte veta.
Nej, och det tycker jag är trist.
Trist och tråkigt är det.
Ja, och ett par tankar. Men, eller så här. Peter Anderssons karaktär, Farsan Jansson, tycker jag, är jag inte så glad i generellt i den här serien. Jag tycker han underanvänds. Mm. Visst, han är med på slutet. Eller snarare så här, Peter Andersson underanvänds på den karaktären. Mm. Och visst, som sagt, han är med här på slutet och blir tillfångatagen, men inte så mycket mer än så. Det är störigt att Omar levde och sen bara pang, så dör han. Bara, kunde inte han fått lite mer tid i livet och få göra någonting? Kunde inte han fått se till att Theresia räddades då, liksom? Som ja, någon form av kompensation, för att han, det är ju faktiskt han som någonstans kör barnen mot deras död, även om det inte är han som gör det sen, liksom. Så det störde mig. Jag kan också tycka att jag tycker det hade varit snyggare om vi tidigare i serien hade fått indikationer på att det här är någon stor internationell grej. Mm. Vi är väldigt lokala väldigt länge och sen växer det väldigt fort, och för mig det blir liksom, jag tappar lite trovärdighet i det där på slutet.
Ja, alltså det är ju väldigt tydligt så att de lägger ut ett antal som vi kallar det för blindspår initialt, liksom egentligen de första 5 avsnitten, innan vi de sista 3 avsnitten helt byter inriktning, och då blir det liksom någonting helt annat. Då blir det nästan mer Hamilton än vad det blir en liksom lokal polisutredning, i och med att vi får den här internationella terrorismen och Säpo kallas in och hela den grejen. Det blir väldigt så diametralt motsatta spår. De första spåren är väldigt tydligt kopplade till närområdet, och det är ju det vi väldigt länge tror, att det här, alltså förklaringen till morden, de går att hitta i Munkhärad med omnejd.
Ja.
Men sen så visar det sig att det har ju ingenting med Munkhärad. Ja, det har ju kopplingen då att det här labbet ligger i närheten av Munkhärad, men i övrigt så finns det ju ingen lokal koppling till själva motivet eller vad som händer.
Nej. Den sista tanken jag har efteråt är, vad fan är det de gräver upp sen då? Farsan och Jerker. Såg du det?
Svar nej.
För det kommer ju den här graven liksom, eftertexterna börjar ju, och sen klipps det till farsan och Jerker som gräver upp någon stålkonstruktion, det vi såg dem gräva ner här för något avsnitt sen, eller ja, något tidigt avsnitt, och de säger så här, göm den i minkburen nästa gång. Och vad är detta för någonting? Har du missat detta helt eller? Stängde du av så fort vi kom till slut till eftertexten?
Ja, så faktiskt, eller jag kollade inte färdigt efter eftertexterna. Jag stängde av på när eftertexterna kom igång, så att jag har ju helt missat den scenen.
Ja,
jag sitter och tittar på den as we speak nu.
Okay.
Jag spolade fram här till och inser ju att det är ju faktiskt nästan 2 minuter efter eftertexterna som jag helt har missat. Och där är ju farsan Jansson och Jerker som håller på och gräver. Det har du alldeles rätt i.
Ja, och vi såg dem, det hade vi som fråga i förra avsnittet. Vad var det de grävde ner?
Mm.
Och vad är det de grävde?
Göm den i minkburen nästa gång, det kan du ge dig fan på.
Ja, men vad är det för någonting? Och så här.
Jättekonstigt.
Ja.
Verkligen jättekonstigt.
Ja.
Jag fattar inte den överhuvudtaget. Nej, och som sagt, jag hade inte sett den i och med att jag stängde av när eftertexterna började.
Ja, det är rimligt.
Som jag någonstans. Någon gång i något avsnitt tidigare sagt att jag aldrig gjort.
Nej,
men
precis.
Men nu slog de mig på fingrarna. Jobbigt.
Ja. Men ja, vi har gått igenom graven från start till mål nu.
Mm. Och jag lovade ju i förra avsnittet att jag skulle leta upp vad jag skrev om graven på min blogg för 13 år sedan. När jag... Har du börjat röka nu igen, Gustav?
Nej, jag har fått covid, tror jag.
Ja, klassiker. Ja. Jag skrev den 27 december 2009 en bloggpost som heter Lista över 00-talets 15 bästa tv-serier. Och där satt jag då, och då i den listan så tog jag bara med tv-serier som hade börjat på 00-talet. Vilket gör till exempel som Vita huset inte kom med för att den började 99, eller Simpsons eller ER eller någonting sådär. Utan det var
Sopranos.
Serier. Sopranos hade jag inte sett då. Så därför var inte de den. I och för sig, jag tror att Sopranos började i slutet på 90-talet också.
Ja, jag tror
var det inte så?
Ja,
skitsamma. Sen var det några som jag inte hade. Jag hade inte sett The Wire då när jag gjorde den listan, så därför var inte The Wire med. Skitsamma.
Det är som att du brukar hamna etta liksom.
Ja, och hade jag gjort den idag så vet fan om jag inte hade haft The Wire typ som etta. Men skitsamma, jag la graven då på 8:e plats på listan över 00-talets bästa tv-serier. Och då skrev jag så här: kan vara så att minnet spelar mig ett spratt med tanke på hur besviken jag blev på uppföljaren Morden. Känns ju jättebra nu när vi ska på. Men som jag minns det var graven ohyggligt välgjord, långsam i sitt berättande och med lysande skådespel av Kjell Bergqvist och Göran Ragnarstam. Och just de två sista bitarna där, långsam i sitt berättande och lysande skådespeleri av Kjell Bergqvist och Göran Ragnarstam, det, och framförallt Göran Ragnarstam, det har väl ingen som har lyssnat på det här avsnittet missat att jag gillar hans skådespeleri i den här serien. Sen så vet det fåglarna om jag skulle ranka den som en av de absolut bästa serierna från 00-talet. Så jävla bra tycker jag absolut inte att den är.
Vilken hade du som etta på listan?
Gissa.
Nej.
Det kanske inte går för dig att göra.
Nej, det är svårt.
Nej, jag kan ta topp 3 från bronsplats. Bronsplats hade Veronica Mars.
Ah.
Om du har sett den.
Ja, delar.
Fantastiskt 3 säsonger bara, men väldigt, väldigt bra gjord. CSI hade jag som 2. Det var ju när CSI fortfarande var väldigt, väldigt bra. Den var ju alltså extremt nyskapande när den kom. Alltså första säsongen av original CSI i Las Vegas. Sen hade jag faktiskt Lost på första plats.
Första plats, kontroversiellt.
Ja. Ja, kontroversiellt. Sen var det, alltså, för det var ju någonstans, det var ju den här den första tv-serien som liksom jag följde så där slaviskt.
Ja.
Och som jag verkligen, jag laddade ner avsnitten på nätet när de kom. När de släpptes i USA så kunde man ju ladda ner dem på Pirate Bay några timmar efter. Och men den var ju framförallt de första säsongerna. Sen så ballade den ju fullständigt ur. Sista säsongen är ju...
När skrev du blogginlägget, sa du?
Jag skrev det 2009, så då måste ju...
Lost var inte slut då, nämligen. Så att,
nej, Lost var inte slut. Nej, okej. Nej, men då är det ju givetvis så.
Ja.
Det är därför den ligger rätta. Jag blev lite fundersam på mig själv. Att jag faktiskt hade den på första... Nej, sista säsongen har ju inte gått än. Och det är ju då den blir riktigt, riktigt dålig, sista säsongen.
Sista säsongen börjar, tror jag, det var i februari 2010.
Sådär. Och jag skrev det här 27 december 2009, skrev jag det här inlägget. Så att det är Lost minus sista säsongen.
Ja, jag har ju sett en hopklippning av Losts sista säsong som tar bort alla Flash Sideways-grejer.
Ja.
Utan bara, förutom typ det sista, alltså när de samlas i kyrkan, spoilerört. Eftersom att jag tycker att Flash Sideways-serien, alltså så här, det är ju inte dem liksom. Det är ju någon annan, alltså, det är jättekonstigt att han, Jack har en son där som han uppenbarligen har relation till där, men som han sen någonstans, för han har ju ingen son i sitt riktiga liv liksom.
Nej.
Så att jag tycker att det konceptet föll. Jag älskar ju Lost. Jag älskar, alltså så här, jag tycker att delar av säsong 3 är ruskigt svag. Men det har de också sagt själva, de som gjorde den, att ja, men i början av säsong 3 visste vi inte om vi skulle liksom få klart den här säsongen bara, eller snarare de trodde att de skulle ha liksom 4 säsonger till med 20 avsnitt per säsong, och så visade det sig att de fick 3 säsonger till med typ 15 avsnitt per säsong, och dessutom blev en säsong nerfad av en strejk, så att de planterade massa saker i säsong 3 som de sen bara sket i. I första halvan av säsong 3 framförallt har de massa bös som sen bara försvinner och som man aldrig får någon förklaring på, som inte finns en logik egentligen. Men om man skiter i det och så skiter man i Flash Sideways-storyn, då tycker jag Lost är en jättebra serie som jag uppskattar enormt. Jag var som det var också så, jag var med när de kom liksom avsnitten och såg dem så fort jag kunde. Men jag tycker att graven, jag tycker att du har överskattat graven, så kan jag säga.
Jo, men jag håller helt med dig om det. Så bra som den. Sen så tycker jag ju fortfarande att den är bra. Jag tycker ju fortfarande med vissa fel och brister, framförallt så blir ju liksom upplösningen funkar inte riktigt, och det är en del grejer som ska, men framförallt så är ju det här långsamma berättandet och det fantastiska skådespeleriet är ju fortfarande någonting som jag tycker höjer graven över medel. Jag tycker att de har lyckats plocka ihop en jättebra sammansättning av skådespelare. Jag tycker verkligen att det är riktigt, riktigt bra. Det är framförallt då Göran Ragnarstam som Claes Grimme, givetvis, men även Cecilia Nilsson som spelar Nina Molander och Annika Hallin som spelar Fanny Popesco. Jens Hultén som Kåders, jättebra. Kjell Berka gillar man ju alltid.
Det gör man.
Och det här att man låter saker och ting ta tid. Att man inte hastar sig igenom berättandet tycker jag ändå är till seriens fördel. Så jag kommer, trots alla invändningar som jag haft, faktiskt landa på en 4.
Så pass?
För graven, ja.
Jag håller med dig länge. Jag har några problem med en del birollsskådisar. Jag tycker inte att hon som spelar Theresia gör det supertrovärdigt. Och har ett par sådana, ja, men mindre problem till. Mitt stora problem med serien dock, det stora problemet, är att serien är skitbra i 6,5 avsnitt. Jag tycker skådespelet är fantastiskt. Jag älskar att det är så lugnt tempo, man låter saker ta tid. Men sen, jag skulle vilja att man är inne och tafsar eller nafsar på det här konspiratoriska, alltså storpolitiska, och att man sen inser att det var inte det, det var något mer personligt, något mer lokalt. Vilket man inte gör. Så jag satt liksom, men jag såg sista, jag såg 2,5 avsnitt igår kväll och så 1,5 idag innan vi spelade in. Och jag har satt fram till idag och var uppe på en 4, men jag landade på en 2 i slutändan.
Oh, spännande. Det fiendens fiende all over again.
Ja, men jag tycker inte att seriens slut håller alls. Och jag tycker att en del... Och det gör det stör mig för mycket. Jag tycker inte att Cliff används bra in hela vägen i slutet. Jag tycker inte att det här att Fisher och de bara försvinner är tillräckligt bra. Jag tycker inte att Farsan Jansson och de är tillräckligt bra och intressant. Etc. Och det är liksom lite sådana... Det är sådana saker som jag länge trodde skulle kunna bli väldigt, väldigt bra kanske. Eller åtminstone ganska bra. Som jag känner inställd att nej, det blev inte mer än så. Och det drar ner det för mig väldigt mycket.
Jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger, men jag håller inte med dig.
Nej, som vanligt. Då är vi klara för idag.
Vi är klara med graven. Och vad händer härnäst?
Då blir det morden, tänker jag.
Och jag har noterat här nu att den finns inte på SVT Play tyvärr.
Nej.
Det är lite synd. Däremot så finns den på SF Anytime. Du får pytsa 100 spänn för att köpa de här sex. Du kan ju köpa avsnitt för avsnitt. Sex avsnitt för 19 kronor. Jag kan köpa 3 avsnitt, så kan du köpa 3 avsnitt så kan vi dela på dem.
Så gör vi.
De kostar 19 kronor styck, det är 6 avsnitt nämligen.
Ja, okej.
Och jag kan läsa vad morden sägs handla om. Morden är en fristående fortsättning på kritikerrosade kriminalserien Graven. Och denna gång tar sig Segers grupp an ett annat gammalt fall. Ett fall där Seger måste erkänna att han hade fel och mördaren fortfarande går fri. Seger samlar sin specialgrupp för att lösa fallet, men tiden är knapp. Snart går preskriptionstiden ut.
Mm. Och alla de 5 i utredningsgruppen återkommer ju allihopa. Vi har också Stefan Sauk med i den.
Är det någonting man tycker är bra eller anus?
Ja, Marie Rickardsson har vi också. Vi har Björn Kjellman. Per Graffman kommer tillbaka. Det var ett tag sedan. Selbring kommer tillbaka. Alltså Åke då. Och Kvarnström
Henrik,
också.
Henrik Norlén gör en roll som jag tidigare har sett som i vad heter det, GV-filmatiseringen av de senare filmerna, så spelar ju Henrik Norlén Jarnebrings kollega där, eller Lars Martin Janssons kollega, som tidigare spelades av nu är det många namn som faller bort från mitt huvud där. Skitsamma, du kan ju klippa bort där om du känner att du vill klippa bort det sen.
Nej, jag tycker Henrik Norlén spelar i alla fall. Ja, jag tycker det är skönt när du misslyckas med saker. Det känns väldigt
bra. Det händer inte så ofta så att...
Nej, känner vi inte mer Henrik Norlén från
Johan Falk också givetvis. Han spelar Levin, heter han, i Den döende detektiven bland annat.
Den kopplingen gjorde inte jag när vi pratade om Falk faktiskt, att det var samma.
Pratade inte vi om det i...
Det är möjligt att du pratade om det, men jag lyssnade kanske inte.
Nej, det är lite som mycket mina barn när jag
som det brukar vara.
Lasse Karlsson heter han för övrigt i Johan Falk.
Amanda Ooms står creddad ganska högt upp, så att hon antar jag får en hyfsat viktig roll. Men ja, då är vi nöjda för idag, va?
Jag tycker det. Jag vet inte, ska vi påminna folk om att vi har en Patreon-sida? Ja. Det verkar som att folk skiter i det. Era snåla jävlar som lyssnar på den här podden alldeles gratis. Vi har ingen reklam, har vi. Vi får ingenting för det. Gå in och bli Patreons nu. Tycker jag.
Ja.
Och ska du säga det du brukar säga på slutet?
Ska jag det? Jo. Men ni hittar oss på Instagram. Mattias driver det kontot som aldrig förr. Från Bäck till Bron heter vi. Ni når oss på mejlen frambäcktillbron@gmail.com. Patreon då, patreon.com/frambäcktillbron eller frambäcktillbron. Så hörs vi igen om 2 veckor.
Ciao!
Hej!